En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Hallå där! God morgon, god morgon. Vi vaknar upp till ett grådassigt Stockholm. Hoppas det är bättre runt om i landet när det kommer till vädret. Beroende på var ni bor och vilka ni hejar på så är det ju varierande känslor efter helgen. Men man kan säga att jätten börjar vakna nu. Vi har Johanna, Simon och Heino i studion. Ska vi börja där? Ska vi börja där, Johanna?
Ja, kan vi.
Hos jätten som har vaknat.
Ja, exakt. Kan det vara någonstans i Karlstad?
Kan det vara det?
Ja, tänker det.
Mm. Det är Luleå.
Ja, exakt.
Ja, en match, absolut. Ja. Kör.
Ja. Luleå hopp.
Ja, men jag håller med dig.
Det är alltid så, man slår på den stora trumman. Ja. En vecka sen då var det krisen. Nu är det SM-guld. Ja. Men för övrigt så är det björnen som har börjat ryta lite i,
riktigt,
i Luleå.
Pissa på allt.
Ja, så är det. Pissa på allt, ja. Var det 9 vinster på de 11 senaste?
Ja.
Luleåkarna.
Ja, men de och Skellefteå är väl formstarka sista 10 i alla fall.
Mm.
23 inspelare någonting.
Mm, verkligen. Men alltså då i Karlstad. Man firar Sven-Ingvars 70 år. Det är ett... förresten, vi sa i fredags... Nu slutar vi snacka Färjestad HV. Det går inte att hålla sig ifrån.
Nej, verkligen.
Men alltså, de firar 70 år där med Sven-Ingvars. Det är Torparock i hallen. Det är ett lag som har 6 raka förluster. Kommer till matchstart med risk att tangera ett negativt klubbrekord med 7 raka förluster. Cam Abbott, ny tränare, ser dessutom 2 centra kliva av i matchen. Men vilken käftsmäll, Johanna. 7-0 mot Brynäs.
Mm. Ja, det blåste i trä. Verkligen. Jag såg ju hela den matchen då, och man fick höra några gånger, om man säger så. Och det är ganska tydligt vad Cam vill att de ska göra. Vi pratade om det innan matchen och efter matchen mot HV då, att de klev ju lite för hårt mot HV, var lite för ivriga och kanske inte hade noggrannheten i liksom detaljerna då, helt enkelt. Men nu hittade de väl det lite mer ändå i sitt spel. Det såg liksom lite bättre ut över hela banan, men framförallt så låg de ju på något så in i. Alltså de hade ju en forecheck som var ruskig liksom. Brynäsbackarna var ju, de skakade ju. Alltså det var ju riktigt knäsakt. Och samtidigt disciplinerat liksom. De fick inte ner sig, det borde inte om ursäkt för sig heller. Men det pratas mest om av både Cam och sen även Victor Lodin efter matchen är just att de, ja, men tävlar mycket, de ler mycket pratar de också. De pratar väl mycket om liksom humöret och känslan. Täcker skott, bra netfront, mycket högre tempo, mer fysik. Det var bara sådana grejer man pratade om. Så man pratade inte så mycket om spelet och det taktiska i sig. Men det kanske är det de behöver. De behöver ju veva igång sin offensiv. Mm. De har ju offensiva spelare som är väldigt blöta. Då. Förlåt Tobbe, jag vågar ju aldrig säga det nu för tiden. Men de har ju varit, det var bara blött krut liksom. Ja, och nu får Sten natta.
Blött krut tycker jag dock
blött
okej.
Krut. Ja,
det alltså, då är det ändå att man är blöta. Det är inte det som är problemet. Problemet Nej. Är bara att när någonting trendar så ska alla haka på.
Ja, men blött krut då är det ju egentligen. De har ju en enorm potential. Och nu har liksom Loket Tomasek kommit in igen och han kanske också är skillnaden i det här att med sin liksom, med sitt perspektiv och sin energi och sin vilja, ja, att liksom komma in och göra skillnad också veva igång de andra. Så både Sten och Lodin har ju fått energi. Och injektion av det och kanske med Cam också.
Ja.
Och Lodin säger att vi gör det Cam vill att vi ska göra. Bara där hör man så här okej, konsensus. Vi hör, det är enkelt att förstå, vi exekverar.
Alltså där finns väl, det gnisslar ordentligt mellan Jörgen och spelargruppen, det har man ju förstått ju och så snackas det också i det runda snacket också. Mm. Men det som Lodin säger efter matchen till Värmlands Folkblad, han pushar oss med sin energi i sitt sätt att vara, hans sätt att leda träningarna och sättet han pratar med extrem tydlighet till oss sett till vad vi ska göra. Alltså Simon, det är ju utifrån sett som natt och dag och här trycker en av de ledande spelarna verkligen på vad han har kommit in med och som inte fanns tidigare då.
Ja, men de är ju Jörgen och Cam. Det är ju helt olika som personer. Cam är ju en energiknippe och han har gjort det enkla här första dagen. Han landade i tisdagskväll, haft en träning onsdag, match torsdag, träning fredag, match lördag. Så att han inte kunnat liksom, de har inte gjort inget revolutionerande. Men han har klivit ner i omklädningsrummet och lossat liksom handfängslarna och sagt till gubbarna, nu ut och flyg liksom. Mm. spela enkelt, snabbt ut i egen zon, fart som fan och så bara gå. Mm. Det är ju typ det de har gjort. Det är ju ruskigt snabbt ur spel och bara pang.
Jag är väldigt nyfiken nu på, som du sa, landade förra veckan, snabbt på match. Nu, ett par dagar med campträning i Karlstad. Sen på torsdag så kommer ju formstarkaste gänget Luleå på besök. De här dagarna ska bli kul att se vad Färjestad i spelet kan implementera, etablera med under camp.
Jag tror inte de kommer implementera skitmycket mer, utan det är så här han vill att de ska. En extrem tydlighet, raka rör, och så finns ju skickligheten där.
Men det var någon av spelarna som sa att efter första matchen det var mycket att ta in. Liksom. Det var mycket så här, man åkte nog tänkte för mycket. Andra matchen, lite mer ryggmärgsbeteenden. Men nu då, ett par dagar till, så känns det som att då kommer de. Men jag inledde ganska offensivt och aggressivt för att jag ville lyfta fram och locka fram de här känslorna som direkt kom till Heino. Han har ju, du jobbar mycket med känslor ju, och det gillar vi ju. Det. Men det är en match, säger du. Mm. Exakt. För snacket sen i lördags har ju bara varit hyllningskör i stort sett, och Färjestad vinner med 7-0. Det var en häftig kväll och verkligen en bra dag för Färjestad. Men vad ska vi dra för slutsats av en match efter
två då, för de var ganska bra mot HV också, förutom att
de andra perioden då, kanske.
Hur gör de med 5 i andra perioden här som de släppte in mot HV? Men vad tänker de en match?
Nej, men det är som Simon säger där, det är bara det att man match 2 så börjar sakerna sitta. Det säger ju lite att han har ganska basic system Abbott. Det är lite dumt förklara också, alltså. Eller dumt förklara, men det är så Abbott är liksom. Och jag tror lite som Simon säger också, man kanske kommer se något urspel som är lite annorlunda här på torsdag. De försöker träna det här Rögle, liksom rimmen, och addera lite urspel istället för back och det här Jörgen Växjö. Men annars kommer det ju vara, Abbott är ju känd för att coacha. Det är inte så överdrivet mycket system, utan det är, tappar du pucken ska du ta tillbaka den. Ja. Våga, gå stenhårt i forechecken, använd farten hem. Våga dra folk, liksom var noga vid linjerna, men ha inga, det är inga problem om du drar folk.
Det är inte fult att dumpa, slå nice om du behöver. Alltså, han är ju väldigt så, ganska primitiv så sett.
Ja, gud.
Men jämför man de här matcherna, de här två som jag har sett kontra hur det såg ut under Jörgen. Alltså de har inte spelat fast typ en enda gång i egen zon. Kontra hur det såg ut under Jörgen. Det var ju, de stod ju still. Och blev uppkäkare mot alla lag. Ja. Nu är det ju något helt annat.
Verkligen.
Det är väl den stora skillnaden. Ja. Och sen har de ju alltså Studenic, Nygård, Lodin, Thomas Ekman får upp farten. Det är inga liksom, det är inga duvungar när de får liksom åka med fart.
Nej, för puck, alltså spela med puck har det aldrig varit något problem med. Och speciellt inte i anfallszon. Men nu, alltså man äger ju pucken väldigt mycket mot Brynäs också. Men Brynäs gjorde ju ingen blandad insats heller. De har ju enormt problem med sitt försvarsspel. Mm. Och när man matchar ihop det med en fungerande offensiv för Färjestad, då var ju Färjestad stor favorit liksom. Och precis som du säger då, det kanske är liksom urspelen då, på något sätt som har börjat funka, och att man har tagit det tillbaka till att inte tänka så mycket, utan att det är liksom helt okej och spela enkelt. För man hade hela tiden fart på rören. Alltså man bytte ju korridor ganska mycket, man stannade sällan i fickan, utan man kanske liksom vallade den med sargen bara för att hålla uppe farten hela tiden. Och det, du gör ju inga mål från egen zon, så det är viktigt att komma därifrån så fort som möjligt. Men det ska bli intressant, alltså att spela så här som Färjestad spelar med hög intensitet och ganska fysiskt och sådär, det kräver också ganska mycket självförtroende, för det gäller ju att du håller ihop lagdelarna. Forwards kan inte få checka på det sättet de gör om inte backarna vågar stå kvar på blå till exempel, och man måste ha en hög trea i anfallszon hela tiden. Och då kräver det att man både har självförtroende men också litar på varandra, och det kan man inte ha om man har osämja i laget, att man liksom tror. Vissa tror att man ska göra en sak och Jörgen säger en annan. Så att, och då behöver man liksom ha kanske en instruktion för en match. Mm. Det är det här ni ska fokusera på. Och sen litar jag på att ni löser alla andra problem. Ja. För att ni har spelat hockey på elitnivå väldigt länge. Liksom, och inte ger 3 instruktioner för urspel, 3 instruktioner för mittzon, 3 instruktioner för anfallsspel. Det blir liksom för mycket om man ska liksom våga lita på varandra.
Men kort sagt så är det ju liksom, de har ju gått runt nu i 3-4 månader och liksom stört sig på Jürgen och hatat hur de har spelat säkert. Mm. Och så kommer in en kille som bara säger ut och kör. Det är klart man tycker det är kul i början. Men,
nej, men du hade gjort det, du hade ju fått samma effekt.
Simon Nordberg, sportbladet.
Nej, men det är lite som man säger.
Det är Hansa Polo bara.
Jag har hej då, Jürgen Hansa.
Ut och flyg.
Nej, men alltså om man nu ska dra, du sa vilka slutsatser ska vi dra? Det är... Alltså helt ärligt, alltså hade jag gått in och bara grabbar, nu kör vi liksom, och så klippa den där, då hade de, och så lite kärlek.
Och så med Oscar Magnus som på ståplats och det är liksom, det är 70 års, alltså det var en perfekt kväll.
Men det var det.
Vi ska liksom, om man ska vara lite djävulens advokat så tror jag att, jag tror inte att man som Färjestad Sport ska sväva iväg.
Nej.
Man gäller att inse sjukhus eller sjukdomsinsikten. Ja. De är ju trots allt en bit från topp 6.
Men det är också så liksom att så här, det har varit väldigt tydligt narrativet. Så att Lodin går ut och säger och bekräftar det som har riktats mot spelartruppen i liksom, kritik. Och att man då på något sätt säger att ja, men det var felet hängde på Jürgen. Alltså man... Det är
vi
liksom,
fokuserar
man
väldigt vill ju, mycket på tränarna. Ja.
Ja, man vill ju ändå då bekräfta det på något sätt inifrån. Och det är ju lättare att göra det än att se sig själv i spegeln också, kan man ändå säga. Men sen så det, TV4 drog upp ganska intressant statistik också, att Jürgen Jönsson har ju faktiskt ett bättre poängsnitt i SHL än Abbott också. Ja, en Cam, ja.
Den här säsongen?
Nej, totalt. Ja, totalt. Ja, precis den här säsongen.
Men då var han
ju... Nej, det är 50. Ja, 50. Ja. Men nej, men så det är, alltså jag menar, han är ju ingen... Om man jämför de tränarna bara i sett till poäng då. Alltså sen så har de gjort olika många matcher, så Cam Abbott har ju fler vinster då. Men snittet har Jürgen Jönsson bättre.
Ja, så är det.
Men Sahorna
också.
Tjeckerna tyckte jag var mest imponerande faktiskt. Lodin var ju bra, men framförallt Sahorna var ju, han var ju gigantisk. Alltså i båda riktningarna. Mm. Han har ju liksom... Och studien, checkkillarna alltså. Mm. Nu kanske det här engelskan också, nu pratar ju säkert Jürgen också engelska, men det kanske blir den här, de liksom känner sig lite mer hemma.
Jag tänkte bara att han bara pratar svenska, det är det som har varit problemet.
Jag har inte förstått någonting. Men just det här liksom tydligheten, engelskan, remember the Titans-talet, det här yes we can, allt det här. Och sen då just sättet han spelar. Mm. Skit i liksom alla struktur, allt flyg, och det är ju checkhockey. De älskar ju det.
Men ligga
och tjuva lite.
Ja. David Tomášek gick en fin serie med Lodin där och Nygård. Dessutom, David Tomášek, sen han kom in, har gjort mål. Mm. Skit mycket, men också är han den som har bäst teckningsprocent, alltså procentuellt antal vinster av teckningarna, just nu i hela SHL.
Mycket bra.
Men du, en liten grej där på Brynäs också. Jag är inte så impad, som ni hör.
Var det inte bästa motstånd de kunde få också?
Jo.
Trögt Brynäs som blev lite synare.
Ja, men lite så. Sen tycker jag ju liksom målvaktsproblemet. Alltså Kjellgren har ju strul den här matchen. Det var ingen bra omgång faktiskt. Nej. Det var många målvakter som hade en sämre dag på jobbet. Bland annat då Kjellgren och Klara. Och det är lite så här, jag tycker man ska bestämma sig. Jag tyckte Klara växte in i SHL väldigt bra efter starten. Han hade ju en tuff start när han konkurrerade med Delia. Sen skeppar de Delia upp på läktaren och han sitter väl kvar där än. Och då tycker jag Klara började spela bra. När sen Kjellgren har kommit tillbaka tycker jag liksom att det, när de börjar hatta lite, så tycker jag, jag vet inte, bestämmer, kör, gå på Klara.
Han behöver nog känna att han har förtroende. Nu känner han att han är två.
Det var samma i hockeyallsvenskan. Han tog ju inte en puck där i början. Och det gjorde ju inte den andra heller. Vad hette han? Lindbäck, va?
När Lindbäck försvann.
Ja, då försvann han. Då växte han och så blev han etta. Och så tog han upp. Så att, sen ska ju han kunna hantera konkurrens också. Liksom, tycker man ju. Mm. Men det är konstaterande att Klara... Gå på en liksom. Hatta inte för mycket, tycker jag.
Men förra veckan efter avsnittet här så gick det bara några timmar så blev det klart med Cam. Eller var han klar innan?
Vem?
Cam Abbott.
Var han klar? Ja, på fredagen.
Ja, man kan vara klar. Okay. Efter fredagsavsnittet, ja. Så var det. Men risken finns att det finns någon ny röst i Brynäs-båset efter dagens. När vi har...
Du tror det?
På stopp. Ja, något måste göras.
Det är något du vet här.
Nej, jag har ingen aning.
Droppa det här nu.
Jag vill köra lite så casual liksom.
Man så kort tålamod med Hjälstedt alltså.
Nej, jag ser inte det Hjälstedt bra. Men skulle de kunna röra om något i grytan? In med någon ny röst? Alltså något måste... Jag lyfter bara frågan. Jag har ingenting att gå på. Men något måste ju hända.
Han ser ju lite uppgiven ut, kan jag tycka.
Jag tyckte alltså, när jag såg han på presskonferensen nu, torskade med 7-0, står där. Men han, jag vet inte fan, det, är inte, det var någonting som jag kände, att han kändes lite uppgiven.
Ja, och där har man ju verkligen kapitalet på spelare också, som kan gå in och hjälpa honom att liksom lösa upp knutar och liksom se vad rotorsaken till deras problem är. Jag tänker liksom med en, alltså, erfarenheten som både Silverberg och Bäckström kommer med. Det är ju... Jag tror att det är helt rätt tänkt. Alltså, så här kan man varken typ skylla på tränare eller spelartrupp, utan man kanske behöver lyfta liksom, och få ett nytt perspektiv.
Men är inte hockeyn rätt primitiv? Nu har liksom Brynäs sett att fan, Färjestad skiftar. Vi har ju också bra material. Och helvete vilken effekt de fick. Ja. Fan, ska det börjas? Styrelsen börjar tissla och tassla och sen så...
Det dyker 4 tränare här nästa omgång.
Bort. Nej, men... Jag skulle inte bli förvånad om det dimper ner ett pressmeddelande i veckan. Brynäs, så att de gör någon, skruvar på någonting.
Ja, de har ju tufft spelschema den veckan med COL imorgon också. Kanske snarare nästa vecka då.
Det är bara att vaska COL. Ja. Inte skicka J20 ner till Göteborg.
Det kan vi inte göra. Det
kan inte.
Nej, det skulle inte se snyggt ut. Alltså, det... ja,
snyggt. Den fan bryr sig om COL. Det är bara... Nej, men allvarligt.
Vilka J-art.
Det är väl bara att vaska skiten. Ja. Eller? Du tycker inte det? Alltså, de kommer ju inte vända det där.
Jag tycker inte du ska vaska det i år. Nu är det från semifinal.
Ja, men då,
går man till final och vinner finalen, då är det ju ändå i alla fall en liten pluspeng.
Alltså, de det är ju even Steven, eller på så säga.
De har en match kvar imorgon, sen är det final. Det var ju sjukt nu att bara kasta. Ja, du kommer ut i höstas.
Nej, jag tycker de ska vaska.
Är det inte lite stålar också om man vinner? Eller?
Nej, alltså,
det är väldigt lite stålar.
Det är väldigt lite. Ja. Okay.
Det är inte jag snack om stålar här.
Luleås vd, Stefan Emom, sa väl att skulle vi vinna semin och få finalen på hemmaplan, då är det typ break-even. Får vi finalen borta plan, då är det minusresultat.
Oj. Ja, då är alltså, det är ju en annan femma. Jag tycker fortfarande inte man kan vaska.
Nej.
Men alltså, är det, en annan diskussion.
Jag skulle fråga Brynäs supportrarna. Fan, ska vi sikta på att ta liksom torsdag lördag här i hamn? För de har fan tuffa matcher också. Har vi inte Skåne trippel eller något?
Är det de som ska ner till?
Det var Djurgården för fan på torsdag. Ja, det är inte en helt oviktig match.
Just det, det är mesta mötet där ju.
Ja, det är inte helt oviktigt. Nej. Men det är klart, sikta på CVL nu.
Brynäs är det, ja. Vi rullar vidare här med ett reklaminslag från Unibet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, som ni vet så har ju Hockeymorgon och Unibet ett samarbete där vi varje avsnitt boostar ett odds som vi har tagit fram. Nu fokuserar vi på CHL. Där vi tror att Frölunda vinner sin match mot Brynäs. Har ju 2-0 att gå på där från första mötet under morgondagen. Och Lule vinner sin match mot Zug. Och i så fall skulle vi ha en repris på första CHL-finalen från 2015. 2,91 gånger pengarna har vi boostat upp till 3,60.
Ja, Charlie som har lagt där inne på mitt spår.
Ja.
Frölunda till final.
Mm.
Ja.
Och Lule.
Ja.
Men Brynäs gör en läggmatch.
Ja.
Nej, men med dela i kassen och sen skicka J20 med stab. Och så hemma och...
blir så här, så här någonting som man inte fattar att de vinner ändå liksom.
Men om Frölunda Luleå går till final nu.
Ja.
Det tog vi förra veckan tror jag. Luleå vinner den matchen. Kan de ha viss fördel i en eventuell final då, Janna?
Nej.
I och med att de vann semin i fjol.
De vinner ju mot J20-laget ju.
Va?
De vinner ju mot J20-laget.
Nej, men Sug kom inte med någon J20. Ja, du menar att Frölunda kom med J20-laget i finalen. Efter att Brynäs kom med J20.
Ja, så du sa att Brynäs skulle inte gå vidare. Ja, jag vet inte. Ja. Nej, jag tror inte att det spelar någon roll.
Nej. CHL är helt oviktigt.
Nej, jag tycker det.
Så sett. Mm. Jag vet att det snackades om det i Frölunda när man vann 2016. Att det var liksom starten på våren. Det har gått knackigt fram till finalen. Vinner CHL-finalen. Och det var liksom början på den långa resan till guldet.
Mm.
Hade man inte sagt att man hade torskat än, tagit gulden då. Alltså allt.
Nej,
skulle man sagt in i narrativet.
Förlusten i finalen gav oss energi.
Ja, exakt.
18-årsgräns är vad som gäller. Upplever du eller någon i din närhet problem med spel, så finns ju alltid stödlinjen.se.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, nu rullar vi vidare då. Ska vi rulla till Skellefteå där Oskar Lindberg är tillbaka på allvar nu. Han har varit i formen, men han har tappat lite stund sen. Nu kliver han fram mot Örebro. Underläge när det är 2 minuter kvar utav matchen. Han kliver fram och gör 2 snabba. Skellefteå får med sig 3 poäng.
Blicken på Enroth där efter.
Mm. Han är uppgiven ju. Ja. Här gör Jonas Enroth en väldigt bra match ju.
Ja, faktiskt.
Alltså, han är en av målvakterna i helgen som gör det bra.
Ja, absolut. Jag såg han lite inför, jag tror det var förra veckan. Han har varit helt okej den här hösten. När man kollar på han hade ett tufft upp mellandagsmatcherna där. Drog ner hans siffror ganska hårt. Sen såg jag en match med han borta mot Brynäs där han inte var bra. Så att jag kan ta tillbaka, liksom, han har haft en ganska okej höst. Arnsen har inte varit lika het som han var, du vet, på
hösten i fjol.
Då var han ju helt galet bra. Men här jättetråkigt, det är såklart som målvakt svider ju det här när man liksom har gett laget chansen. 2 minuter kvar och så har du någon som torskar netfront liksom, som tummar lite. Fan vad lackad det blir, alltså. Mm. Alltså allvarligt.
Ja.
Nej, usch, säger jag bara. Men så är det. It ain't over till the beautiful lady sings.
Nej, men det är ju lite förlorar... Alltså det är ett lag som ligger nere i botten. Ja. De lyckas ju med det där. Och ett lag som ligger i toppen lyckas ju med det. Det är ju, Skellefteå visar ju helt enkelt topplags mentalitet när de vrider runt det där. Och Lampen fick vinna.
Men vad är Johanna egentligen problemet med Örebro?
Ja, du, det är en fråga
att bita problemet?
Tag i.
Ja. Hur lång sändningstid har vi?
Ja, verkligen.
Ja, men slit loss en bit och börja fundera. Mm. Vad är egentligen problemet med Örebro? Ja. För kolla vad de har i spelarmaterial. De har alltså 2 målvakter som är... Alltså, det är ju 2 riktigt bra målvakter, Arnsen och Enroth. De har backar i Quenneville som är i toppet av backarnas poängliga. Luke Martin som har börjat trumma igång ordentligt nu. De har Karlqvist, Kossila, alltså några av ligans vassaste offensiva spelare. Var är problemet?
Ja, det
kan inte bara vara secondary scoring som man pratar om. Eller kan det?
Nej, men typ så här, Glenn Gustafsson har väl inte gjort en poäng sen så här, Jesus i kortbyxor. Alltså han är helt iskall.
Ska han göra poäng då?
Nej, men det är ju secondary scoring.
Jo, jag vet, men är det enda problemet?
Nej, det är absolut inte enda problemet. Men kolla med Örebro, de skulle nog behöva lite så här Cam Abbott-medicin. Mm. Lite fart bakifrån, för det är jävligt långsamt och trögt och mycket dump och geggisar i hörn och... Ja, jag tror de ska behöva lite mer fart. Jag undrar också där Niklas, hur jävla säkert han sitter.
Mm. Ja, det är lite sådär. Mm. Väldigt mycket struktur känns det som. Ja. Det är väldigt mycket varannan match. Och...
Strukturen gör ju också att de oftast de touchar med huvudet precis vid vattenkanten och sen kommer de upp igen.
Ja.
De brukar ju kunna hitta vägar att vinna när de är jävligt tillbaka tryckta. Mm. När de är tryckta mot repen. Det är kanske fördel med strukturen då.
Ja, så är det. Nej, men sen tror jag också importen där. Man kanske överskattade. Jag överskattade nog nya Quenneville-backen. Vad heter han? Jänkan där.
Martin.
Ja. Jag trodde ju liksom... Jag gick ju på betet när jag pratade med dem inför säsongen. Och man kollade hans statistik och finska ligan och allt vad det är. Och hade bättre än... Vad heter han? Dastuva. Han hade ju otroligt poängsnitt.
I Finland.
Ja, men det
vi kallar honom för nya Dastuva.
Ja, men exakt. Det blev det inte riktigt. Så. Det kan vara en grej också. Alltså, de kanske inte har så... Alltså att man, det känns som du säger. Laget känns ganska bra på line-upen om du kollar statistik. Men det är ganska många som inte har spelat i år och när man liksom skulle ta ett steg till som har lirat i SHL och liksom... Det kan vara en sån grej också.
Mm. Det är väldigt mycket istid då på topline. Både i liksom special teams, powerplay och sen i 5-mot-5 också. Och jag gissar på att de kanske inte har så mycket struktur. Jag tror att Niklas Eriksson är en strukturcoach. Liksom, eller det vet vi ju av ren erfarenhet. Men att om det också blir skillnad så här, rent lagdynamiksmässigt. Att första andra line kan göra lite vad de vill. Med all rätt kanske för att de är kreativa spelare med mycket erfarenhet. Så lämnas mycket av fokuset till att lösa saker enligt playbook till tredje, fjärde line. Och det kan också skapa ganska mycket press. Och sen också liksom lite kanske osämja mellan de som leder laget och gör poäng. Som får lite mer fria tyglar. Och där man lägger mer fokus på tredje, fjärde line att liksom verkligen spela enligt playbook. Mm. Och det kan ju också vara så här, då byter man ju rätt mycket. Det här är ju rena spekulationer. Men av erfarenhet så, när det finns en så tydlig stark liksom ledande kedja. Som gör i princip alla poäng. Så får ju de såklart mycket förtroende. Men jag tror att de också kräver att de får göra det på sitt sätt.
Oh. Alltså Örebro gick till semifinal 2021. Kvart 22. Semifinal 23.
Men det är ju...
Därefter 2 raka uttåg i åttondelsfinal.
Det hade varit en skaplig nedmontering av det laget också. Alltså Holm är borta. Bromé är borta. De har ju inte ersatt den spetsen de har haft.
Lider de av sviten av konflikterna internt också?
Ja, lite slitningar. Och vi pratar ju om struktur hos Niklas Eriksson, men det är bara alltså, HV, Leksand och Djurgården som har släppt in mer mål. Mm. Sen har de gjort mer än vad de brukar göra. Mm. Men det är inte, jag har inte riktigt känt igen dem i år.
Nej.
Enda jag känner igen Örebro, det är just att de brukar kunna knyta näven i fickan när det börjar tisslas och tasslas. Fan, nu hänger Niklas löst. Mm. Då brukar de gräva fram 3 raka segrar och lämna den värsta liksom.
Men nu är det 15 matcher kvar.
Mm.
Örebro är alltså 4 poäng ifrån negativt kval. Härifrån och framåt, vad är en okej avslutning för Örebro? Vad är en bra avslutning för Örebro?
En bra avslutning, det är att halka upp topp 10.
Mm.
De går på par om de löser 11-12. Mm. Och så är det ju bogey om de åker.
Mm.
Dubbelbogey om de hamnar på kval.
Okej. Okay. Ja. Men låt Johanna säga att de, eller vill du
flytta något där? Bara, det var ändå Niklas Eriksson som tog över som head coach inför de 3 succéåren då, eller i alla fall de bästa åren i modern tid för Örebro då. Och att han kanske har, att man lever lite på gamla, inte meriter då kanske, men förtroende, att man på något sätt kanske också behöver in en ny röst, kanske. Jag vet inte. Han är en otroligt kompetent tränare sådär, men ibland kan det vara att man fastnar lite i sättet man hade att spela då som var framgångsrikt. Man måste också ha förmåga att förnya sig och anpassa sitt sätt att spela till den truppen man har pappret nu. Liksom, ja. Och så.
Men för det var min följdfråga. Låt säga att han går på par som Simon säger, att de slutar 11 eller 12.
Så par utifrån där de är nu.
Där de är nu, ja. Absolut. Slutar 10 respektive 9 för fjol och i fjol. Vad blir åtgärderna efteråt? Är det att ta ett grepp om truppen? Är det att gå på ledarstaben? Är det att förändra på kontoret? Bör man ha in en ny sportchef istället för Henrik Lövdahl? Eller vad ser ni för åtgärder för Örebro på sikt? Eller är det ett lag som ska jobba i den här regionen utav tabellen?
Nej, men jag tycker ändå Lövdahl som sportchef har ändå försökt vrida lite på Örebros, vad säger man? Alltså, de har ju tagit in lite mer skickliga spelare. Alltså, de har haft alltid en kedja, men nu har de tog in de här finnarna och jänkarna. Alla har inte flygit, men de har ju försökt skruva lite på DNA. Det känns som att jag tror inte riktigt att liksom Lövdals vision kanske rimmar helt med Niklas Eriksson.
Nej.
Jag undrar om det är Niklas är ju, han vill ju ha gedigna hockeyarbetare, men han har ju aldrig riktigt gått ihop med stjärnspelare. Det är Karlqvist verkar ju trivas jävligt bra i Örebro, men liksom Kovac gick ju inget vidare. Bromé skete sig med. De hade ju även någon dessförinnan, va, som inte heller riktigt trivdes under Niklas. Så att jag undrar om det kanske är tränaren som behöver bytas framåt.
Framförallt, alltså, han har ju varit väldigt länge i klubben. Liksom. Ja. Han har inte varit tränare, han har varit sportchef. Mm. Så att det är ju lite det där med ny röst och så. För att bara, behöver ju inte vara att han är kass, utan det kan ju vara att man är trött på att höra samma jävla röst varje dag.
Ja.
Så är det ju.
Ja, absolut.
Så att, och resultatet som du säger, Tobbe, alltså jag tycker ju, konkreta svar tycker jag att de har ett lag som bör vara bättre än 12, det tycker jag.
Jag tror att det är största missen de har gjort sista, de har gjort en del misstag sista åren. Men den största, det tror jag var att släppa Stefan Nyman. Allt med hör kring honom har ju varit gott. Han fick ju gå i fjol, va, under säsong. Så drog han till HV och stabiliserade upp den defensiven som löste.
Jag höll dem kvar bland med Dickov där och bra backspel och
Och de släpper in betydligt mer mål i år. Så att,
Weinstock tog över det där skeppet.
Ja, nej, jag vet inte.
Nej, vi får se hur det går för Örebro. Ett lag det går väldigt bra för. Framförallt när de är i Stockholm och spelar. Det är ju Frölunda. 2 matcher mot Djurgården på bortaplan. En i Globen, en på Hovet. Totalt 17 gjorda mål. Vann matchen i helgen med 6-1. Robert Kimby sa efteråt att han kände inte att matchen, eller det båda Robert Olsson och Robert Kimby var eniga om att det var inte en 6-1 match.
Nej.
Men resultatet är ändå väldigt stort, och framförallt i powerplay som blev förödande, blev förödande för Djurgården. Powerplay blev vinnande för Frölunda.
Jag tyckte det var en 6-1 match. Definitivt, de får ju ändra på sitt boxplay. Det är bedrövligt.
Kanske skulle ha behållit en viss Kryger.
Ja, just det. Inte åka och dricka skumpa. Men jag tycker definitivt PK behöver de se över, för det är över tid nu. Alltså, de blir väldigt små. Han blir väldigt utlämnad, Hellberg. Max, jag tror det är i både Lindholms mål. Vem är det med? Innelass, eller? När man får åka in och sikta.
Ja.
Tömmernes var det också.
Ja, men jag tänkte på PP, ja, men jag tänkte när de åker in och siktar.
Ja, det var Tömmenes.
Det är 2-0 och 4.
Ja, Tömmenes gör ju första målet.
Alltså, och prickskjuter ju.
Ja, det såg jag inte. 2-0 målet och 4-0 målet tänkte jag på. Då åker de in och bara får sikta in sig liksom.
Men, ja, precis.
Jag gjorde 4-0.
Men i så fall är det ett steg tillbaka, för att som Kim var inne på presskonferensen så har de gjort en 3-4 bra match nu med 0 insläppta mål i boxplay. Något hade de ju hittat där. Men här är ett fall tillbaka då.
Verkligen. Och jag menar, och sen så, de kan ju inte ta så mycket utvisningar. Alltså det är ju det som fäller dem ju. 5-5 däremot håller jag med om han pratar 5-5 så är det ganska jämnt. Mm. Lasse Johansson räddade ju, det var ju inte en 6-1 match i 5-5. Då är det ju 2-2 liksom. Mm. Lasse var ju riktigt bra i mål också. Men det spelar ingen roll, nu åker ut. 5-3, åker ut, åker ut hela tiden.
Sen blir det lite, alltså så här, Frölunda har, de har varit 4-0 efter
början. Ja, början. Exakt.
Och det speglar ju matchen. Alltså, Frölunda går ju inte på alla cylindrar därifrån och in.
Nej.
De försvarar ju också den ledningen som de har.
Mm.
Men Djurgården kollar det lag de ställer ut på pappret nu i lördags. Mm. Den första kedjan. Det var Jakob Josefsson, Arvid Kostmar.
Ja.
Och han
Emilio,
exakt,
Petersen,
precis. Mattias Emilio. Det osar ju inte slutspel om den första kedjan.
Nej, då har de ju Hudon skadad med flera.
Och Kryger borta, på Galej.
Hur risigt är det med Hudon? För han är ju fruktansvärt viktig.
Ja, alltså. Verkligen.
Han är eventuellt tillbaka i veckan, tror jag. Ja. Resten någonstans.
Jag tycker också spöket där. Hellberg liksom har ju börjat bli mer och mer mänsklig. Spela med lite skavanker liksom, vad man vet och sådär.
Ja, men han får ju stå också i extrema mängder. Så att,
Men det var länge sedan man såg Frölunda så här spetsiga i offensiven. Mm. Det var många år sedan man får gräva alltså.
Mm.
Nu när du har Jarinava som är uppe på personbästa, Max Lindholm som är uppe på personbästa.
Maxan är ju riktigt
bra. Alltså. Verkligen.
Nu är han ju liksom, nu är han inte, alltså han hade en lite trög start ändå, du vet. Liksom komma in i det. Nu är han ju på riktigt.
Ja, verkligen.
När han får stå off-wing där i PP.
Ja, han är fin.
Det är alltså. Otroligt.
Och, alltså indrag. Och så.
Men att de inte har läst den än. Alltså.
Ja.
Det är ju varje gång. Det är bingo varje gång han gör den.
Men han står liksom tillräckligt långt bort. De kommer ju liksom inte åt honom heller. Han har ju perfekt.
Så jävla swaggy också.
Ja, han är det.
Nu åker vi båset.
Han är väldigt avslappnad.
Ja, väldigt ledig. Ja.
De har ju även kameleonten Niklas Lasu. Han är uppe och lirar den första kedjan nu. Jakob Petersson är skadad.
Ja, han kan lira allt.
Han kan göra allt.
Alltså. Ja.
Fan, han är som ett årgångssvin, Lasu.
Ja.
Ja. Ett årgångssvin, sa du det?
Ja, dina ord.
Riktigt årgångssvin.
Ja, det tycker Djurgården i alla fall kanske.
Ja, exakt. Det tycker han verkligen. Hörrni, Frölunda är bra i powerplay.
Ja.
Ska vi inte ta och snacka lite powerplay?
Jo.
Ska vi göra det? Vi har ju tagit fram lite spelare som ni tycker sticker ut. Eller ni har gjort det. Vem av er känner sig manad att börja? Berätta vad...
Alltså, pratar vi skytt, då tänker jag skyttar i och med att Robin är en skytt.
Mm. Säg det bara att Robin Kovacs, vi var ju besökt honom.
Mm.
Som ni såg. Han har gjort 7 mål i år i powerplay. Förra året blev det 3, så han har haft en enorm utveckling. Och man märker på han när ni snackar här och när vi var där nere att han tänker mycket på det, jobbar mycket med det.
Mm.
Och letar lösningar.
Väldigt intressant att han liksom, att man anpassar sig efter hur de gör.
Mm.
Man tänker ju oftast så här kortsiktigt att man, ja men de får ju scouta han står där han står typ på väsken, men det här är ju väldigt mycket beroende på hur de ställer upp i PK. Ja men street smart Kovacs.
Och Simon, vilka ser ut som de bästa skyttarna i ligan då, i powerplay?
Ja, forwards, du har ju Dahlén, det är väl svår att argumentera bort. Innala, så som han spelar nu. Alltså, vad har du sagt med den på passning från Weisbach?
Weisbach brukar ju sälja en off-wing och så alla går på den. Det är ju också så här helt sjukt. Och så lägger han det rätt över.
Ivar Stenberg är rätt bra där också.
Mm.
Off-wing.
Faktiskt, men han trycker den ibland. Weisbach skjuter ju aldrig, men de går ju på den då.
Ja.
Sen är jag ju svag för Max Lindholm också. Just i den off-wing-positionen. Mm. De köper den varje gång när han trycker in den.
Mm. Jävla lyxproblem, du vet. Både, de har 3 Weisbach... Max Lindholm och Stenberg.
Ja, precis. Vem ska vi ta?
På andra sidan har du Innala och Rotsalainen.
Mm.
Men där pratade du för några avsnitt sedan, Heino, om bästa spelarna framför mål.
Mm.
Och att vara en bra skytt handlar också om att du har ett bra samarbete med spelarna framför
verkligen.
Mål. Har du en spelare framför mål som inte tänker göra sitt jobb där, då är det väl som målvakt mycket lättare att plocka ner även de bästa skyttarna.
Verkligen, så är det ju. Och framförallt alltså att du kan inte kliva så hårt för att du har en som står i ansiktet. Och sen just tajmingen, att försöka liksom passera målvakten när passen går. Och det är jättemycket tajming synk på de här tre. Då, om jag tänker då Weisbach, vem står framför där? Det är lite olika eller? I Frölunda, måste jag kolla.
Torell stod väl där ett tag, har inte varit med nu på 12 veckor.
Ja, bra, spelaren bra framför mål. Ja, det ska
vem är det som är framför mål där?
För att det är ju faktiskt, det gör ju jättemycket. För är du lite sen på passen, en pass by screen och så, oh shit, och så då är det, alltså det är ju, vi pratar ju hundradelar liksom. Mm. Så smäller det, så det är ju jätteviktigt.
Det är inte Friberg eller?
Kan vara. Det känns ju som så här Friberg, Lasu, någon sån liksom. Men däremot Genborg, där Dahlén, jag ringde och pratade med han när jag gjorde någon lista här. Och han sa ju det att han hyllade Genborg. Mm. Han sa att han är sjukt bra framför kassen. Mm. Och det han sa, det är ju liksom hälften av mina mål i PP år. Så det var verkligen coolt att han lyfte han.
Ja, det är inte bara grisa, det är ju timing.
Ja, alltså, det är timing.
Helt och hållet nästan bara.
Men han kan ju både bränna till direkt och sen ta emot den. Ja. Ofta så, du vet, skott fakes skjuter och sen håller i den, dra in lite. Så den breda skridskåkningen han gjort. Sen gillar jag ju även Silverberg på andra flank. Sen har ju Brynäs inget jättepepe, men...
Man såg hans kvalitet förra året. Och det är ju sällan han missar. Om man har ett läge så är han ju väldigt träffsäker. Ja. Så ofta liksom mot strömmen.
Det är också det. De har ju alltså, motståndare, de täcker ju bort honom. Precis som de täcker bort Karlqvist, som jag också gillar. Han får ju inte skjuta allt för ofta. Han kom upp lite högt ibland också. Men Karlqvist håller också på den, om man ska ha en topplista.
Ja, gud ja.
Högt där.
Men han jobbar också väldigt långt ner ibland och ibland jättehögt upp. Mm. Han är liksom, det varierar liksom nästan 15 meter känns det som. Mm. Kanske inte heller, men säg 6-7 meter. Men just det här att högre upp, mer vinklar. Ja. Längre ner, jättedålig vinkel, men lång förflyttning på målisen. Så att det är de två man jobbar ofta med.
Liksom. Pioneer då?
Där har du också en.
Ja, jag håller honom högt. Mm. Det sjuka här, Skellefteå har ett ruskigt bra powerplay. Vi nämner ju inte Oskar Lindberg som har gjort mest PP-mål, men Skellefteå, de har så dynamiskt powerplay, så de gör dem ju, de har ju ofta så här passat bort motståndarna och Lindberg är ju sällan, han behöver liksom, han skjuter ju sällan in pucken med liksom någon superkraft, utan där har du Ågård och hugg på kassen, du har liksom
Pudas också som
har
mycket skott.
Brogan Rafferty då?
Ja, nu är han i backen. Nej, har inte med någon backen.
Varför
inte
det?
Men,
han är ju, står ju skytte, han står i den positionen.
Jo, han står ju där. Han gjorde två identiska i helgen.
Ja.
Ja, men så tar du med backen. Har Rafferty är grym. Du har ju Pudas är ju femstjärnor. Var du med? Tömmernes?
Ja. De står ju uppe på blå linje. Jag tänker mer på de som är den här positionen som Kovac är då. Det brukar Rafferty. Alltså, PP har haft, eller Växjö har haft jätteproblem i powerplay. Men när de får det stämma, då är ju Brogan Rafferty en riktigt vass spelare på den positionen.
Det är två där som du säger, men det är också väldigt, vem är det som passar? Är det Joel eller?
Joel Persson.
Ja, just passningen.
Den är också intressant. Hur viktig är den personen?
Ja, men det är alltid.
Ja, det är
alltså du vet, stå och skjuta där, det är inte så svårt. Det var ju som nu gjorde ju Kovacs, nu tog de med ett mål, men han gjorde kanske en på 20 skott där. Mm. Men då var det också en ganska enkel pass att läsa från Karlqvist som stod utan griller och på det här reportaget. Det är ju allting är ju i passen. Timing i passen. Eller mycket.
Då ska vi säga det. Tanken var att jag skulle passa till Kovacs först. Men sen kom ju Karlström. Visserligen i tofflor. Men det är bra passning han får.
Exakt.
Men, ändå gör han bara ett mål på 20.
Ja, det är sant.
Vi pratade också om Hugo Pettersson. Som har 0 minuter i liksom, speltid i första, sist. Och sen så gör han mål i powerplay när han kommer in. Så väldigt viktig rollspelare, tänker jag. I den positionen också.
Jag tänkte tre arvingar, om man ska säga. För den positionen i powerplay. Alltså, Hugo Pettersson har gjort ett par PP-mål, men säg om 3 år, då tror jag vi kommer prata om Hugo Pettersson. Felix Nilsson, off-wing, tycker jag är ruskigt fin i Rögle. Han får inte alltid förtroendet där, men jag tycker han är superfin. Och sen, han spelar inte PP alls nu, Filip Eriksson, men han har ju också visat...
Nej, men han var ju bra innan. Han spelade ju innan.
Ja, nu tar han inte plats på 2 år.
Nej.
Så, de tre tror jag kommer bli... Ruskigt bra med den spelformen också.
Vi ska ju ta ett litet powerplay-grepp även i morgon här nu. När vi kör vår tisdagspodd. Prata lite mer om det. Vi ska prata med en tidigare extremt bra powerplay-spelare. Nu rattar han ett powerplay som är ett av de bättre i ligan. Vi säger inte mer så, va?
Nej, bäst senaste 10-15 år.
Pioneer med då, säger Charlie mitt öra. Men det var Simon varit inne på. Lauri Pioneer. Så det hade jag inte ens behövt säga.
Men av de här gökarna, vilka kokar vi ner då?
Nej, men alltså över tid, Karlqvist sticker ju ut. Alltså, nu är han kanske lite halv varannan match och sådär. Men över tid så kolla i början av den här serien. Det är ju vackert. Det är liksom hockeypoesi. Ja. Så att Karlqvist, för han är så renodlad också i den positionen.
Ja, och Jonathan Dahlén.
Och Dahlén.
Ja, och Dahlén också. Ja. Men,
de två då.
Ja,
de
verkligen.
Ja. Jag tycker de är bäst faktiskt. Mm. Ja,
Men Kovacs underskattad, han är bra.
Ingen har ens nämnt Oskar Lindberg som har gjort 9 mål i powerplay.
Jag var inne på det. Att Skellefteå har ju sån dynamisk powerplay. Alltså, han behöver ju sällan liksom skjuta in pucken förbi målvakten alla gånger känns som. Utan de hittar ju såna spel och sen har du Hugg och går på kassen och liksom Podas där. Och så har du väl brorsan Jonsson på andra. Mm. Så att de säljer ju in på ett helt annat... Alltså Skellefteå tycker jag har det bästa strukturella powerplayet i hela ligan.
Det är tydligt att Kovac ska skjuta än att Oskar Lindberg ska skjuta. Alltså lite så.
Ja, men Lindberg har väl gjort... Han har gjort 9 har han gjort.
Ja, han har flest mål. Ja.
Ja, men han behöver ibland bara peta in dem från nära håll eller liksom, du vet...
Ja, och sen direktskott. Ja. Det är mycket så här lågt ner, rätt över, lågt ner och sen upp i mitten. Om du säger. Sen däremot förr, alltså, eller Pudas har ju den här ändå när han dunkar in den i bortre.
Ja.
När han tar is och så trycker han den i exet bortre. Sen
pratar vi ju alltså, skickliga PP-spelare. Då håller man ju Lindberg högt.
Ja.
Jag håller han riktigt högt där. Ja. Men just som skytt finns det ju en hel smörgåsbord med gubbar.
Ja, och sen så vi hör på Robin också då, att hur han anpassar sig efter. Det är klart att om man vet att Robin ska skjuta ett powerplay eller man har en spelare som man vet alltid skjuter så måste man ju ställa högre krav på den att vara kreativ också och kunna anpassa sig efter boxplayet. Ja. Så det är också någonting som väger in ganska mycket hur duktig powerplay-skytt man är. Alltså hur anpassningsbar man kan vara ändå. Mm.
Vi ska snart koppla upp oss mot en man som njuter av en härlig derbyseger i lördags. Men innan dess så vill jag bara nämna det. Brock Little hyllades ju stort i Linköping under helgen för alla matcher, poäng han har gjort där under 10 års tid. Och jag tänkte att vi ska ta ett lite större grepp om det på fredag.
Mm.
Titta på vilka som är de bästa spelarna de senaste 10 åren. Där Brock Little är en av dem. En mäktig hyllning.
Ja.
Brad Marchand med flera skickade hälsningar till honom. Claes Östmans gamla tränare och så vidare.
Alltså så här, när Roger Melin har den här hyllningen gått lite under radarn.
Alltså,
ja, verkligen.
Lite radioskugga i Östergötland.
Vi tar ett större grepp om det på fredag då.
Med Roger Melin, då var det var största leendet, tyckte jag. När man såg den
för här. Dig eller?
Ja, nej, men alltså när man såg Brock, de filmade ju Brock. Ja. Jag såg den här matchen. Brock så liksom Östman och...
Det var
Melin,
någon
han bara...
Jo, Högberg också. Marcus Högberg också. Då blir det
Högberg
riktigt
och
jubel.
Rogge. Då tänkte han, nu är det någon busig story.
Innan vi lyfter på telefonen. Malmö Redhawks är vinnare i derbyt mot Rögle i helgen. Rögle vann de 2 föregående derbyna den här hösten. Malmö vann alla 6 mötena i fjol, inklusive 8-finalen när de slog ut Rögle. Nu är det Malmö som är herrarna på täppan nere i Skåne. Carl Persson gör 2 mål, 1 assist. Vad tänker du om den här matchen, Johanna, innan vi ringer upp en av målskyttarna?
Ja, men det var ju, vi pratade om det lite i då fredags inför att Malmö var favoriter på grund av sin form, även om de kommer 2 raka förluster. Alltså, och Rögle har väl trevat lite efter formen, så det var ändå på förhand svårt att tippa, men ett Malmö som kanske för första gången någonsin inte då ska slå i underläge, som så här, det här grisgänget som liksom ska gå in i derbyt som underdogs. Men det kunde de ju axla bra. De trivs i sin nya roll som ett favoritgäng då, och ett topplag. Såg ju personligen inte den här matchen då, men de har ju väldigt bra känsla i Malmö just nu. Och ja, men händer Mark, Carl Persson och Axel Sundberg att just de får vara liksom en liksom ledande spelare nu, och att strålkastarljuset lite faller bort från Pajuniemi och Kukkonen är också kanske bara bra. Så att styrkebesked från Malmö.
Kedjan Carl Persson, Fredrik Händemark, Axel Sundberg. Ruskigt vass.
De har ju 2 ruskigt bra kedjor nu med, som de har fått ihop. Och sen tycker jag, alltså jag gillar ju från Barnekov också. som bara den. Han spelar fram till Hansels, Robin Hansels.
Det var kanske.
Kan det vara, ja, vad fan det var. 5-2 mål.
Nej, Westerheim var det. Petter Westerheim.
Men den kedjan tycker jag Westerheim är bra också. Malmö tycker jag var tuffare. Mm. Jag tycker Malmö var snabbare, starkare. Alltså, bättre målvaktsspel. Mm. Jag tycker de slog Rögle på egentligen alla punkter. Mm. Tyckte ett hemmaderby. Mm. Tyckte Rögle känns lite mjuka.
Ja. Sen hade faktiskt. Ju Holm tog inte många puckar heller, om man ska vara ärlig.
Nej, han hade en jobbig.
Det var samma Jakob där, den här matchen jag såg. Linköping var skitbra. Uh-huh. Den kommer att vara bra när det gäller. Mm. De var grymma. De körde, Timrå hade inte mycket att sätta emot, men han var inte bra.
Sen heller. Vi gör så, vi lyfter på luren och kontaktar Malmö. Ja, Malmö är ju årets stora succélag. Årets succéspelare kan mycket väl vara spelaren som i helgen blev stor derbykung mot Rögle. Han gör sin målbästa säsong i karriären. Och han har gjort någonting, upplevt någonting som många vill men få får. Johanna Heino, vet ni vad det kan vara?
Faktiskt inte. Det finns ju mycket grejer.
Mm. Ja. Han har träffat Ronaldinho. Vi säger välkomna till Carl Persson i Malmö. God morgon.
God morgon.
Är det sant att du har träffat Ronaldinho?
Ja, det är det faktiskt. Vad var jag? Runt 10 bast tror jag var. Började bra här, tappa AirPodden. Ja, men vi var pappas... Sambo helt enkelt var polare med Magdalena, Henriks fru. Henrik Larssons fru. Jajamän. Så vi blev nedbjudna dit till Barca och jag och farsan tänkte vi skulle åka in till och se liksom arenan Camp Nou och fick komma in i någon liten loge där och sen så av ren slump så öppnar hissen sig och så kommer det in någon jäkla reggae-kille tänkte vi med bling-bling och kepsen bak och fram och sen så bara typ nej så bara titta jag och farsan på varandra bara, vad fan är detta? Och så går vi och frågar och sen så bara ser vi ut som två idioter och får höra att det är Ronaldinho.
ni var rädda på att bli rånade där. Vem är det här liksom?
Ja, men vi tänkte bara, ja, farsan framförallt tänkte, hur ser han ut?
Han var så olik sig själv alltså på planen mot hur han var utanför.
Ja, det var... Alltså, vi kände inte igen honom. Han hade en speciell stil, men...
Han hade klassiskt swag.
Han kunde bära upp det.
Ja, det kan jag tänka mig.
Det var inte så att farsan gick och köpte samma kläder sen då?
Nej. Det hade varit en rolig syn, dock.
Ja, intressant start på samtalet ju. Verkligen. Men vi ska inte snacka för mycket fotboll, Ronaldinho. Nu vill vi höra hur det är att vara en man i centrum när det ska avgöras i ett derby som i helgen när ni slog Rögle. Du står för två mål en assist, gör de två matchavgörande målen. Hur var upplevelsen för dig när ni slog Rögle borta i helgen?
Ja, men det är såklart, det är ju sjukt roliga matcher att spela. Vi snackade om det innan matchen lite, att det är sådana här matcher man liksom kommer att tänka efter när man slutar spela hockey. Och då är det dessa matcherna som kommer att komma upp i minnet. De är sjukt roliga och det är bra tryck, speciellt i Ängelholm där det är så kompakt. Där blir det liksom det blir extremt hög ljudnivå. Så att, ja, det är extra skönt att vinna där också på något sätt.
Hur jobbar man med ett derby när man är en grupp som, alltså där alla kanske inte har spelat lika många derbyn? Pratar man, försöker man liksom skapa någon typ av stämning och hur gör du som ändå har spelat ett par stycken?
Så det är väl klart det kanske, vi har ju rätt många, vi har haft några juniorer uppe i år en hel del, men det märks ju inte på dem att de är nervösa. Det var annat när en annan kom upp, då vågar man ju knappt hålla i klubban. Mm. Men de tar för sig på ett helt annat sätt och jag tycker ändå att det inte har ja, de visar ingen nervositet direkt, utan jag tycker de sköter det på ett bra sätt själva. Och sen så försöker väl vi, man vill inte bli för övertaggad heller liksom själv som spelare, utan man försöker hålla sig ganska lugn och sansad och sen vara redo när pucken släpps.
Ja, jag har räknat lite på det här. Du har spelat 29 derbyn här mot Rögle med Malmö. 17 förluster, 12 segrar, varav 6 i fjol och så nu då. Ni har ju någonstans börjat bli derbykungarna i det här interna mötet. Vad är det som gör att ni lyckas manövrera ut Rögle den senaste tiden så bra? Nu har ni för sig 2 raka förluster innan den här matchen, men över tid här.
Det svänger så mycket i alla olika säsonger, tycker jag. Innan de 6 raka vi hade förra året så hade vi 7 raka förluster. Så att, de är ofta knepiga matcher. Det kan gå lite hur som helst. Och de är ofta väldigt tajta alla matcher också. Så att, det är svårt att sätta fingret på vad just det är.
Men visst kan det vara lite så att en derbymatch kanske är mindre avgörande hur formen är just där och då, utan att det är mycket kopplat till vem som har kanske huvudet med sig i matchen och kan hålla känslorna utanför lite grann och sådär?
Ja, absolut. Vi hade väl inte... Inför lördagens match nu så hade ju inte vi spelat speciellt bra de 3-4 matcherna innan. Haft lite tur att vi vann Färjestad och Brynäs hemma där, och där vi kanske inte riktigt spelade den hockeyn vi ville göra, utan det var väl ett målvaktsspel som räddade oss och var att vi vann de 2. Och sen just Örebro och Skellefteå där så kom vi inte alls upp i nivå och spelade inte alls bra, och så att vi var lite extra hungriga, kändes som, och vi åkade mest i lördags.
Men du gör ju målet som det blir 5-2 här mot Rögle på bortaplan, men också det här, det är ett vackert mål också med Sundberg som vi ska komma in på sen då i den kedjan, men också det målet gör i tom kasse. Det är någonstans det blir ändå punkterande för matchen. Det måste vara en enorm känsla att bara vräka in den där på det sättet du gör och inse att ja, vi har vunnit den här matchen.
Ja, det är skönt att vi hade fansen i vår lilla hörna där, så man kunde åka och fira lite med dem. Och, ja, det var skönt att det blev liksom lite spiken i kistan med det målet. Och, man ja, visste att vi skulle vinna matchen, så det var såklart jätteskönt.
Om vi tar lite större grepp då om er säsong, alltså ni är verkligen stora succélaget här och är med i toppen utav tabellen. Vad är den stora skillnaden? Nu har du varit med i många säsonger det här året kontra tidigare. Ni går mot den bästa säsongen kanske i modern tid för Malmö.
Ja, så vi har ju blivit betydligt mycket bättre på att liksom spela oss ur med pucken. Tidigare år där det kanske inte har funnits den kvaliteten på backsidan, att vi kanske inte kunde ha det spelet som vi vill ha nu, utan vi vill ofta spela oss ur situationer hela tiden och vill ha liksom puckövertaget, och i år har vi har betydligt bättre backa och vi har fått in lite spets på forwardsidan, samtidigt som vi har ett målvaktspar som sprider trygghet till oss också.
Och vi vet ju att det hände ju någonting i novemberuppehållet, första landslagsuppehållet. Vi pratade med Thomas Koller om det. Du hade lite tankar där henne som jag tyckte var intressanta.
Ja, nej men vi pratade med Koller här för ett tag sedan. Han berättade lite om andra uppehållet där ni gjorde lite korrigeringar med... Han sa att han betonade tredje mannen och tredje gubben hem och det här. För ni hade gått på ganska många rusher emot er fram till det uppehållet. Hur uppfattade du det? För att han pratade bara om att vi betonade tre man hem. Typ att tredje gubben inte hamnar bakom hashmarks typ i anfallszon. Men var det så enkelt? För där händer ju någonting. Ni blir ju topplag från att ha varit ganska mediokra till ett topplag. Så hur upplever du det?
Nej, men det var väl, vi hade ju vad hade vi, 8 raka torsk där i början. Och där var det ju, ja men det var ju genomgående att vi ofta slarvade med faktiskt trean och hamnade ofta alla tre forwards ibland bakom mål. Och på det sättet så blev det att vi släppte till alldeles för mycket bakåt. Det blev, vi gav bort för enkla mål, gav dem för mycket tid. Och sen så tror jag också att uppehållet hade... Det var nog första gången sen jag kom till Malmö där vi var faktiskt alla spelare kvar under hela uppehållet. Det har nog aldrig hänt innan. Det har alltid varit att folk är på landslag och så här. Och vi fick verkligen men lite extra tid där och liksom träna. Ja, men komma ihop som grupp och också träna ihop oss lite på riktigt. Det brukar alltid vara att det fattas folk under uppehållen. Så jag tror det har mycket med det att göra lite också, att vi fick vi kunde lägga ner lite extra tid och alla var tillgängliga.
Och sen den här omtaget, eller man ska kalla det då, första landslagsuppehållet, så har det också hänt något för din del. Jag vet att Thomas Kollar med fler pratade efter helgen om hur nöjda de är med ditt sätt att försvara backcheckingen, men också poängproduktionen. Alltså från 13 november när ni återsamlades, då är du den bästa spelaren i ligan sett i poäng. Och det här är för mig helt sjukt alltså. 14 segrar på 20 matcher har ni. 7 av dem har du haft matchavgörande målet. Vad har hänt med ditt spel sen novemberuppehållet skulle du säga? Eller säsongen i stort också?
Nej, men jag tycker att vi som kedja har ju ryckt upp oss ordentligt. Vi har skaffat mer tillit till varandra och vi har väl... vi har ju snackat mycket om att vi måste liksom vara på topp varje match och försöka vara på topp varje match och kunna hjälpa laget på det sättet. Kolla och satt oss i en första kedja mycket här nu och då har du lite ansvar med att backa upp det och det. Det har vi varit noga med att vi behöver göra det hårda jobbet och visa vägen lite. Sen det här med game winning goals och det här, det är väl, har väl mest varit ren slump att det kanske har blivit så på många tillfällen. Men det är klart det är kul att man är högst upp på den listan i alla fall.
Men hur jobbar du för att ligga på topp då? För det är ju så ändå enkelt att säga, men nu gör man ju ändå, eller du gör ju det över tid och din kedja. Vill du beskriva lite hur du kanske tänker för att göra det?
Jag personligen har ju, jag nämnde det i intervju i lördags innan matchen där, att jag har jobbat med en performance coach. Jag är inne på tredje året med honom och har väl försökt, ja, vi har jobbat på vissa punkter liksom egentligen över hela banan i spelet och tycker väl att det har väl börjat sätta sig lite nu mer och mer. Jag är ändå inne på tredje året med honom och ja, det är kul att se att det har blivit resultat i år, men jag tror också det har mycket med att göra såklart vem man spelar med och jag tycker vi är tunga att möta, vår kedja. Vi alla, både Händemark och Sunken, är över 100 kilo och jag är nära där, så att vi gnetar på. Jag tror vi är rätt tunga att möta faktiskt.
Ja, 3 pansarvagnar som drar fram. Det låter ganska så bra det inför ett slutspel också.
Ja, det kan vara bra med lite extra kilo i ett slutspel, jag vet inte.
Ja, men just den typen utav spel. Carl, riktigt kul att du kunde dyka upp här och hänga lite med oss den här morgonen. Vad ser du och ni som möjligt? Vi pratade här förut att ni kan gå till semifinal, men det vore helt sjukt om ni går till final. Hur pratar ni om säsongens framtid om våren i laget, eller nämner inget sånt?
Nej, vi försöker inte titta så mycket framåt och inte så mycket bakåt. Det är väl något vi fokuserar på, bara ta match för match och liksom inte försöka hålla oss så ödmjuka som möjligt och inte jag blickar på bara den nästa match som vi har framför oss och utgår från där. Det har faktiskt inte varit så mycket om framtiden utan vi vet var vi ligger till och vi har en bra chans här att göra någonting bra av resten av säsongen.
Inte för mycket framåt, inte för mycket bakåt, men ni får leva kvar i alla fall lite i lördagen. Mm. Suga lite extra på den karamellen när man är derbykunga ju.
Ja, nu har vi ingen match på torsdag heller så vi får njuta lite extra av den segern.
Ja, det låter bra, Carl. Du, stort tack då. Kör så det ryker här framöver.
Ja, tack själva hörni.
Ja, SHLs hetaste spelare. Han leder poängligan om man tar den ifrån novemberuppehållet och framåt. Derbyhjälte i helgen mot Rögle. Det var det vi hade bjudit på idag. Ha en trevlig vecka. Vi är tillbaka imorgon. Hej då. Då ska vi snacka powerplay. Vi ska göra det med en tränare från Skåne kan jag säga. Mm. Ja. Härligt. Vi hörs då.
Hockeymorgon presenteras av Unibet, av spelare för spelare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.